Bön. Jag tänkte att under ett antal söndagar i höst att vi skulle landa i frågan om bön. En predikoserie. Jag har ju haft för vana att på hösten frångå kyrkoårets texter och teman och satsa på någonting annat. Och under 7 söndagar så kommer vi att prata om kommunikation. Kommunikationen vi kommer att prata om handlar om bön. För det är egentligen vad bön är. Den är kommunikation och inget annat. Jag tänker så här, ska vi göra så här att vi bara ser våra telefoner just nu. Du som har en telefon framme eller har en telefon med dig. Och ser, är det din telefon som ringer just nu? Och så sätter vi telefonerna på ljudlöst om du har glömt det. Det tänker jag blir bra. Jag kommer inte i förväg att säga vilket tema som är för varje söndag. Utan det blir ett litet egenuppdrag. Därför att nu har det kommit ut ett nytt programblad. Du som är med i församlingen har programbladen här ute på bänken i de här veckogruppslistorna. Och de som är kvar sen så kommer de som delar ut i olika områden dela ut dem. Du som inte ännu är med i församlingen, för dig finns ju blad här ute. Och det finns på nätet också, på vår hemsida. Där för varje söndag som vi talar om bön kommer att stå ett tema. Tänk dig en relation mellan två personer, låt säga ett äktenskap. Man lever tillsammans under samma tak. Men det finns en enda sak man inte gör. Jag tror du vet var jag är på väg någonstans. Man samtalar inte. Man pratar inte med varandra. Det gör att den relationen blir ganska svår, eller hur? Det gör att den relationen blir liksom, den börjar vittra. För vad hjälper en ring på fingret? Vad hjälper ett vigselbevis? Vad hjälper fotografierna i albumet? Det är inte det som håller relationen vid liv. Det är att vi kommunicerar på olika sätt. Så skulle man kunna säga med relationen med Gud också. Att det är inte vår bibel, det är inte vårt dop, det är inte konfirmationsbeviset, det är inte medlemskapet i en församling som gör relationen levande. Det är kommunikationen. Det är kommunikationen. Det är vad bön handlar om. Att det finns en relation där. Och där är bönen central. Och jag tänker att vi ska fundera under de här veckorna kring ett antal olika saker. Det man kallar om att tala om att lyssna till Guds röst. Att uppleva Guds närvaro. Men vi kommer också under den här hösten tala om den där kampen. När vi ber och ber och inget händer eller tvärtom händer. Den som har bett minst en gång vet nog vad jag pratar om. Oavsett om människor kallar sig för troende eller inte, tror jag att bön finns där. Den ser olika ut. Det är inte, jag menar inte den där bönen, va, med knäppta händer. Men det där sinnelaget där vi riktar oss någonstans. Där vi har en önskan eller ett rop. Tänk dig första gången man håller i ett alldeles nyfött barn. Eller första gången man ser ett mäktigt norrsken. Ha? Då fylls man av beundran. Eller hur? När man ser det där storslagna så händer något här. Och livet på något sätt, man börjar rikta sig någonstans i sin tanke. Antingen inåt och säger, tänk vad stor jag är att jag gjorde det där norrskenet. Då finns det en viss, kanske behövs lite självinsikt där. Men man kan ju tänka så. Men man hamnar i beundran. Eller man ser det lilla barnet. Och tänker, hur kan en människa bli så liten? Eller vara så liten? Det var ju fel ordning där. Jag tror att det finns där hos oss. Men så finns det de där bönerna som är jättesvåra. För mig var den svåraste bönen när jag hade blivit nerringd till Sahlgrenska sjukhuset. Och jag möttes av en läkare som sa, din mamma ska akut opereras. Och överlevnads... Det finns 50% chans att hon överlever. Den bönen ensam mitt i natten i väntrummet innan min storebror kom. Den var så jobbig. Den var så svår. Den var så chockad. Att vara människa tror jag är att be. Det ligger i oss på ett eller annat sätt. Vi ber ofta när någonting är osäkert eller bekymmersamt. Och det sägs att det engelska ordet pray, bön, kommer ifrån latinets precarios. Någonting är prekärt, osäkert, bekymmersamt. Säger någonting om bön, eller hur? Säger om någon typ av bön i våra liv? Hörde ett skönt citat ifrån en judisk rabbin som sa så här. Bön är vårt ödmjuka svar på den ofattbara överraskningen att leva. Att tänka att vi är här överhuvudtaget. Herrens bön kommer att finnas med de här gångerna då vi kommer att landa in i frågan om bön. Och den kommer att finnas som små droppar varje gång. Jag tänker att jag ska läsa för dig från Lukas, det 11:e kapitlet, vers 1-4. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: när ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Vad jag vet så är det här det enda som lärjungarna någon gång bad Jesus lära dem. Inte liksom att lär mig att predika bra så att mängder med människor lyssnar som de aldrig har lyssnat förut. Eller lär mig att grunda massa församlingar ute i världen som blir superstora och superhäftiga. Eller lär mig att dela tron som ingen annan. Nej, det är som att lärjungarna förstår att det finns en sak som är liksom grundläggande. Att överhuvudtaget ha någon typ av kontakt med Gud. Lär oss att be. Herre, lär oss att be. De kommer på ett ödmjukt sätt och ber om den där lilla saken. Jag tror säkert att de kunde be. De hade bett i sin judiska tro sen barnsben. Men hur ber man som kristen? Men visst känner du till att bön kan vara hur tråkigt som helst. Inte? Jag känner till det. Det kan vara jättetråkigt. Därför så blev jag så glad när jag såg att en av de här katolska kyrkans helgon, Teresa av Avila, levde på 1500-talet. Vördad och älskad i deras kyrka. Hon skrev en gång att när hon satt där och bad, de hade ju ingen klocka. 1500-talet var inte den här typen av klocka, liksom, grejen. Men de hade sån här, vad heter de? Timglas heter det. Det heter inte psh. Hade timglas med sig i sin cell då, i sitt rum. Tog hon tag i den när hon bad, så ruskade hon i den för att tiden skulle gå fortare. Tänkte jag, till och med deras helgon sitter och ruskar i timglaset. Därför att bön kan också vara den delen. När det är torrt, när det är tråkigt, när det liksom inte rör på sig. När jag säger bön, då tänker jag att du och jag, vi får en massa olika bilder. Emanuel står och tjatar i en bild. En annan kanske är den typen av knäppta händer, den typen, eller vad det nu är för någonting. Det kan vara en stereotyp eller ett väldigt viktigt ögonblick i våra liv. För det finns faktiskt så många olika sätt att be. Så vi skulle lika gärna kunna fylla stereotyperna med personliga bilder av hur det ser ut. Man kan tänka sig bönen som en verktygslåda. Jag funderade på om jag skulle ta med mig den hit, men så är den lite oljig och smutsig. Så jag lät den vara hemma. Men tänk dig en sån här gammal verktygslåda i plåt, ni vet. Så. Där finns det fullt med verktyg. Och bönen är lite så också. Det finns ett antal olika verktyg för olika saker. Tänk dig nu att du hemma hos dig ska få en hantverkare, en snickare som ska komma. Och så fort snickaren kommer innanför din dörr så säger han så här: du, nu vill jag bara säga så här. Jag behärskar bara ett redskap, det är tumstocken. Alltså du inser att när du ska byta ditt kök att du kommer att få en del problem, eller hur? Du kommer att få det utmätt. Alltså, det kan man ju få om man inte kan betala. Men man kan få det mätt också, eller hur? Man kan få det mätt. Men inte uppsatt. Ingen hammare. Ingen skruvmejsel. Varför begränsa sig? Tänk om bön är mer än det du har tänkt hittills. Tänk om det finns fler sätt att be på än det där som du upplever som det tråkigaste du har varit med om. Tänk om det finns där ett sätt att be så att ditt hjärta, ditt inre värms upp och får samtala med Gud själv. Nu inser jag att det finns en ganska stor risk att när jag säger så här, att du tänker: Emanuel, nu gör du saker och ting alldeles för komplicerat. Jag trodde att bön var bara att be, liksom. Kom igen, nu ber vi. Och visst är det så. Men finns det tre saker som jag skulle vilja dela med mig till dig idag? Att ta med dig, så är det de här. Be enkelt. Be uppriktigt. Och fortsätt att be. Be enkelt. Be uppriktigt. Och fortsätt att be. Jag tänker i skapelseberättelsen. De första människorna går där i trädgården i kvällsbrisen tillsammans med Gud. Det finns ingen synd. Det finns ingen sjukdom. Människor är inte allmänt dumma mot varandra. Vad pratade de med Gud om då? Och jag föreställer mig att de går där och säger: Gud, det där trädet där som du gjorde där, det gjorde du riktigt bra. Jag gillar det. Du vet, så där enkelt ifrån hjärtat, rakt upp och ner. Ett bibelord ifrån Matteus evangelium, det 6:e kapitlet, vers 6. Jag läser ifrån en översättning som heter The Message. Den är inte ordagrann, utan det är en slags parafrasering. Den är på svenska. Så här säger Jesus där: hör vad jag säger. Gå till en lugn plats där du är där du kan vara ensam, så att du inte frestas att spela teater för Gud. Var så enkel och ärlig som du kan. Då kommer fokus att hamna på Gud istället för på dig själv, och du kan börja ana hans gåvor. Världen är full av böneatleter som inte förstår vad de sysslar med. De har sina recept, femstegsprogram och expertråd som de försöker kränga. Tekniker som kan få Gud att göra som man vill. Gå inte på det. Det är för er, det är er egen far ni har att göra med. Han vet vad ni behöver. Han vet det till och med bättre än ni själva. Eftersom ni har en sådan Gud som älskar er kan ni be mycket enkelt. Om du har slagit upp en bibel någon gång och läst särskilt Gamla testamentet, då märker man ganska snart en sak. Låt säga klagovisorna, Saltaren. Då märker man att den där litteraturen, den är så fruktansvärt rak på sak. Den är så rak på sak så att vi kan tveka inför att säga det i en folksamling i kyrkan. Den talar om känslorna rakt ut till Gud. Jag tänker att den talar på ett sätt som våra hjärtan egentligen skulle vilja tala. Uppriktigt med Gud. Men glöm inte. Be enkelt. Be uppriktigt. Och fortsätt att be. Säg inte bara hej, amen. Utan fortsätt att be. Ibland behöver vi också fortsätta att be om och om igen. I Romarbrevet står det så här, 8:26-27. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi behöver be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Glöm inte. Be enkelt. Be uppriktigt och fortsätt att be. Käre Gud, du vet hur bön kan vara härligt och krångligt, varmt och fullt av närvaro och torrt. Herre, led oss fram till en källa så att vi får liv i vår relation till dig, i vår bön och vårt samtal med dig. Inte på ett krångligt sätt, utan nära. Amen.